välkommen till Bänkvärmarna, avsnitt 139. Det här är vårt flu game på riktigt, för jag har influensa och feber, Lojsan är snorig, Addis är snorig, Nicky är för sig frisk, men liksom, ja, någon ska ju vara det också. För min del så tror jag faktiskt att det är så här att det är febern som har fått mig och fått mina tankar att yra iväg. Jag missade ju avsnitt 81 som var bikten, när fader Stefan höll bikt. Det var då han själv biktade sig för att ha kallat Steph Curry för systemspelare. Addis biktade sig för att han höll Bagley över Doncic före draften. Och Nick, tror jag, biktade sig för att han sa LaMelo Ball till Murcia inom 4 år. Det kan ha varit något annat också, jag minns inte. Jag måste nu bikta mig och hoppas att broder Addis, broder Nick och syster Lojsan hör och tar emot min bikt och förlåter mig. För strax efter bubblan så satt jag på lyxkryssaren, visserligen liksom lite nedtagen efter finalförlusten mot Los Angeles Lakers med AD och LeBron. Men jag var fortfarande på något sätt liksom solbränd och halvknall på Margaritas eller vad man nu får på Miami Heats lyxkryssare efter finalen då där. Och kände kanske mig själv lite för mycket när jag tänkte på Jimmy Butler och hans wingman Bam Adebayo. Så när det började diskuteras att Miami var intresserad av Giannis som var free agent då, att de skulle kunna trada för honom och att de möjligen var tvungna att inkludera Bam, så sa jag, jag är inte säker på att de gör det, jag skulle vara helt okej om de inte gör det. Och jag minns inte exakt vad jag sa, det var någon Twitter-konversation, men jag sa hur som helst en fantastisk massa dumheter som vi nu måste bikta mig för. För vi vet ju alla att Giannis är bäst i NBA. Giannis krossade hit själv säsongen efter, inte själv, men de svepte ju Miami hit säsongen efter, vann titeln. Giannis avslutade säsongen med typ 49-17-12 eller vad det var, och hängde plötsligt straffkast när de vann titeln genom att slå Phoenix Suns. Och Giannis är fortfarande bäst i NBA, så, och det är inte Bam Adebayo. Så jag hoppas att ni tar emot min bikt och ger mig förlåtelse för mina synder, broder Addis, broder Nick och syster Lojsan. Vad säger du, Addis?
Ja, den är ju otroligt stökig att plocka Bam över Giannis.
Den är inte riktig. Alltså jag var inte säker på att den ville plocka dem egentligen, men jag var okej med att Miami inte tradade honom utan behöll Bam istället för att trada för Giannis. Så det förstår ju alla att det är ju insane level of madness, och det är ingen ursäkt att Stefan givetvis var på samma båt som jag. Vi var precis lika korkade båda två, men vi hade ju våra anledningar. Men den är inte riktigt i nivå med systemspelaren, men den kanske är någonstans i närheten av LaMelo Ball till Murcia, och kanske inte riktigt i nivå med Bagley och Doncic heller faktiskt, men den är där uppe.
Nej, men du är ju förlåten. Vi har ju alla sagt, jag tänkte säga värre saker. Det är i alla fall i paritet med det. Jag vet inte om Bagley och Doncic, jo, den är ju värre.
Alltså där uppe värre. Blinkar ju skalan så jävla rött, så det blir ju onekligen frågan om millimeter.
Ja, nej, men så är det. Men ja, jag vet inte, du frågar kanske om det var bra. Det är bra, tack, annars. Jag har ju gått på moln senaste tiden, och känner man mig har man ju noterat att jag har haft en viss insats i Argentinas prestationer i VM som kulminerade i söndags då med VM-guld. Det kändes som att det var jag som vann den när Messi lyfte bucklan. Jag har nog inte varit så lycklig i mitt liv när det gäller sport. Jag har inte det. Det här är det största som har hänt mig. Jag lovar. Det är helt... jag är sjuk. Jag tror att det är därför. Jag gick så all in liksom att jag bara... Ja.
Du däckar.
Jag däckar, alltså det var så jävla mycket känslor. Det är otroligt.
Men alltså, hur många år har du följt Messi? Du måste ju närma sig 20.
Ja,
det är 17-18 som, liksom.
Ja, exakt. För grejen är att jag började heja på Barcelona när Henke Larsson gick dit. Och det här är ju typ så 2003, tror jag. Att,
nej, 2005 var det.
Nej.
Jo.
04, jag kollar upp precis. Ja, 04. Och 04-05, den säsongen är ju den säsongen Messi gör debut. Som typ 17-åring. Och jag såg ju liksom allting. Så jag har sett han från dag ett. Från liksom dag ett tills nu. Och det är sinnessjukt nice. mår så jävla bra över det. Och nu har han ju, alltså, jag har ju gått all in. Han är ju till och med nu världens mest likade Instagram-post, bara det.
Alltså en sak som jag tyckte var fascinerande, det var att jag tyckte finalen egentligen var i princip direkt dålig. Vad var det? 77 minuter.
Ja.
Tills Frankrike plötsligt gör 2-1. Sen blev det ju, och sen vet jag inte vad, det var ju som att sitta på en lyxkryssare i storm där det blåser 80 sekundmeter och vågorna är 43 meter höga resten av matchen. Det var ju helt sjukt. Det var en dålig final i 75 minuter, sen blev det vildaste man sett.
Ja, det var helt sjukt. Alltså, efter den här vinsten, alltså folk har hört av sig till mig, alltså vänner och sådär, som att jag har spelat matchen.
Alltså, nej, jag skrev ju grattis till dig.
Ja. Nej, men alltså, folk har bara sagt, shit, jag tänkte på det hela matchen, Mbappé gjorde andra målet, fan, jag bara kände mig. Ja, men nu är det lugnt. All diskussion är över. Nu kan jag bara njuta av sport numera. Så det är bra.
Cool. Ja, det är Nick. Hur är det med dig?
Alltså, min flickvän tycker att det är jobbigt ibland när jag skriker från ingenstans. Och jag vet inte hur jag inte ska skrika just nu, för jag är så sjukt taggad på det avsnittet. Jag tittar på Jämtland mot Norrköping samtidigt. Livet rullar på. Och Skölden, du klagade lite innan på att du har feber och bla bla bla. Jag vill inte höra det. Du är den personen som hänvisar till Michael Jordan hela jävla tiden och säger Michael Jordan är här, Michael Jordan är. Han spelade med matförgiftning, blodförgiftning och feber på en och samma gång mot Utah Jazz 1997. Så det är ditt legacy som står på spel. Det är ditt arv som står på spel. Du måste komma ut och leverera triple-double i poddformat. Förstår du vad jag menar?
Alltså, jag tycker att jag gick ut starkt med bikten. Gjorde jag inte det?
Det gjorde du. Däremot glömde du nämna också när du skällde ut mig. Så här var det i bubblan. Jag sa så här: Bam Adebayo, han kommer aldrig vara en sån där Nikola Jokic typ av center som skapar. Och du bara, du ska ge fan i att se det där. Visst, han är kanske inte Nikola Jokic, men han kan vara en kreatör. Du skulle sett matchen mot Boston, allt gick genom honom. Vi måste komma överens om att nej, han är inte den där kreatören du trodde att han skulle kunna bli.
Hur går det för Bam? Alltså, jag är helt utcheckad på Bam.
Alltså, grejen är att det går ju helt okej. Okay, men det är ju lite roligt där att Nick är den som alltid säger att spelare kan bli bättre. Men min, liksom, visst, Bam har ju blivit lite bättre. Men han är ju i någon mening, liksom, han stöts sig lite bättre. Men han är i någon mening lite grann samma spelare som han var i bubblan. Alltså, och det som ju också har hänt är att av någon anledning så hade han ju faktiskt de två säsongerna, 19-20 och säsongen efter, då snittade han lite drygt 5 assist. Då gick ju en hel del av anfallet genom honom, liksom att han spelade från armbågen, från stapeln. Det gör det inte längre, för nu har Kyle Lowry och Tyler Hero, så han får ju liksom inte bollen alls i samma situationer, så han är nere på lite drygt 3 assist. Sen skårar han lite mer, visst, och han spelar ju fortfarande jävligt bra försvar och sådär. Det är ju en bra spelare, det är ju inte det, men alltså, han jag ser ju inte att han, Miami Heat måste ju, och han måste bidra till det. De måste ju bli oändligt mycket bättre resten av säsongen för att han ska ha en chans på att bli All-NBA. Har han lite tur kanske han kan bli All-Star. Kanske.
Ja.
Ja, så det är det jag menar med liksom att Giannis är nummer 1, punkt slut. Och Bam är väl liksom någonstans, beroende på hur solig dagen är, liksom 20-30-35 kanske.
Det var ju inte den här utvecklingen du såg i alla fall.
Absolut inte. Jag tror det. Sen har ju för sig du haft liksom, framförallt förra året vill jag minnas, då hade han en massa skador, då bröt han i handen och vad det var. Men it is what it is. Han är 25 och jag tycker att han skårar lite mer. Men han har inte blivit liksom påtagligt bättre jämfört med när han var 22-23. Så är det faktiskt. Lojsan, hur är det med dig?
Jo, men det är som du sa, det är snorigt här. Det är bättre än vad det var för en vecka sedan i alla fall, men det håller i sig. Förutom det så är det bra. Nu är det bara 2 dagar kvar till jullov. Oj, vad man längtar.
Ja, jo, det gör man ju. Hoppas bara man får frisk tills dess.
Ja.
Nick, du har ju ett ämne som du vill inleda dag, eller ja, vi har ju redan inlett, men ett av våra första ämnen som ju, jag tror faktiskt lyssnarna tycker är ganska spännande. Take it away.
Ja, men det är ju, vi pratar om femhunken. Jag sa för typ 2 veckor sedan att Golden State är så dåliga att jag kommer ge dig 500 kronor om de går till slutspel, alltså genom att bli sexa eller bättre. Ja. Och då Och då sa du liksom att det inte är en chans att de inte går till slutspel liksom. Och sen efter några omgångar insåg jag, vad fan, du hade ju rätt. Det var ju så nära upp till placering 6 att 3 raka vinster gör att de närmade sig. Men nu är Steph Curry borta minst 2 veckor. Och nu, fan, alltså jag är redo att kanske double down. En tusing. Du kan få en tusing om du blir 6a, för att jag tror inte på det här laget. Blir det en hel månad utan Steph Curry, jag tror fan inte att de löser det. De löser inte det. Så den där 500 som jag redan hade sagt hej då till, den är minus nu, känns det som. Eller vad säger du liksom? För 2 veckor brukar innebära i NBA-världen, framförallt när man pratar stjärnor, alltså 3-4. Var tror du Golden State kommer befinna sig när allt är klart?
Alltså, jag är ju just det med tanke på hans skada och hur dåligt Golden State har varit när han inte har spelat. Och jag minns inte vad de har för record, men jag gissar att de i princip vinner en och förlorar 2,5 någonstans liksom i den, när han inte har spelat de senaste säsongerna. Eller om du till och med vinner en och förlorar 3, eller ja, men säg någonstans där omkring. Och just nu är de 11 på 15-16. Det är ju fortfarande dock så att det är Sacramento Kings som är 6a på 16-13, så de är liksom inte mil efter. Men för att de ska kunna komma topp 6 får de ju inte fortsätta att tappa så jävla mycket med Curry borta. Och därför var det väl tur för mig, eller vad man ska säga, att de fick 43 pinnar Jordan Poole häromdagen när de aningen sensationellt, tyckte jag, faktiskt käkade Toronto Raptors. Den såg jag inte riktigt komma, men det gjorde de. Så men jag kan säga så här, jag skulle nog inte säga med samma säkerhet som jag sa för ett par tre veckor sedan att de kommer sexa idag. Det skulle jag inte göra. Jag ser fortfarande att de kan göra det, men det troliga är väl att de kommer någonstans 7-10, för det tror jag fortfarande att de löser. För jag tror också att de känner på något sätt att ja, men vi har ett championship caliber team. Liksom, måste vi gå igenom play-in, fine, då får vi göra det.
Men vänta, har de championship caliber team? De är 3-13 på bortaplan. Det är ju, en indikator på att ett lag inte är championship caliber, så är det liksom en sån record på bortaplan.
Jo, fast det är fortfarande så att de hade en lång säsong förra året och deras starting five är fortfarande typ bäst i NBA. Det som har varit problemet är att de har försökt där med 2 timelines. Det har de ju delvis lite grann lagt ner. Nu får de ju liksom rida den båten igen. Så är de friska och hela när det kommer till slutspel, så finns det ju garanterat ingen som vi möter dem. Det vet ju du också.
Ja, men nu vill jag faktiskt att du går. För att du satte mig på plats när jag sa att Evan Mobley. Nej, just det. Det var ju det där med Mobley och advanced stats. Jag vill att... Nej, vad var det?
Jarrett Allen. Nej.
Va?
Jarrett Allen. Nej.
Nej, vad var det förra veckan? Jag sa någonting om advanced stats. Ja, du väntar. Jag vill att du googlar advanced statar. Är de verkligen topp bästa femman i NBA? Kan du snälla göra det?
Ja, men jag orkar inte. Det blir för dålig podd. Jag litar på mig. Vi tweetar ut topp 5.
Aha, så vi kollar upp Graham stats, men det kollar vi inte upp. Jag tror inte det är bästa femman i NBA.
Det går lite fortare att titta på Devonte Graham om man skjuter 36% från 3 eller 46. Det tar 20 sekunder. Det här är lite jobbigare faktiskt.
Men för att fråga, fem hunkan, vad är det play-in eller vad var grejen? Jag minns
blir
inte.
Golden State 7 så får inte Skölden pengarna. Blir de 6 eller bättre så får han 5 hunkan.
Ja, topp 6. Ja, Skölden, du kommer inte se de där pengarna.
det sa ju du å andra sidan redan innan Curry.
Absolut.
Ja, Wiggins är skadad också fortfarande.
Ja, nej, no chance. Alltså, jävligt svårt. Det är ju fan typ 4 lag att passera. 5 kanske.
Fast 2 av dem är Portland och Utah som kommer, alltså de kommer ju tappa det.
Men sen har du ju Lakers som jagar, vet du.
Hur länge var det Anthony Davis skulle vara borta? En månad?
Ja, minst en månad.
Alltså, har ni sett, kan vi ta den grejen bara direkt, bara Anthony Davis är skadad, missar minst en månad. Har ni sett sekvensen?
Mm. Var det inte den enda spelare som stukat foten i luften?
Ja. Alltså, det är det sjukaste. Det vanliga är att man stukar foten när man landar. Killen stukar foten i luften.
Han har varit för bra.
Han måste ju helt enkelt ha stukat foten när han stampade av på något sätt. Att det liksom, och det som jag såg någon, det här ser man i och för sig alltid när något sånt här händer. Och just för att han inte trampade snett så var det någon som sa att det där är värre än en stukning. Det är någonting värre. Att det typ, inte vet jag om det skulle vara någon spricka eller ett ben i foten eller vad det var. Och det, jag vet egentligen inte. Men de räknar ju med att han är borta minst en månad i alla fall. Och som han har spelat hittills så finns det ju noll lag som skulle klara sig speciellt bra utan honom. Och Lakers som är 13-17 och ju inte är sådär vansinnigt vassa utan, eller liksom ens med honom. Jag tror inte att Los Angeles Lakers är det värsta hotet mot Golden State. Och det är ju som Nick, jag menar, de har Sacramento för sig, Portland, Utah, Timberwolves, yeah, och så Dallas Mavericks som Mavs har ju faktiskt, alltså ja, de har Doncic, men vad har de sen egentligen? Det är ju ett sånt här lag som skulle kunna, om, alltså inte vet jag, men säg att Doncic skulle få en skada så han är borta 2-3 veckor. Alltså då är ju Dallas ett sånt lag som skulle bara, okej, okay, shut this shit down, vi tankar.
Ja, nej men så är
det. Så därför, jag är inte helt borta, men jag kan liksom, jag var ju tvärsäker innan Curry Alexander, det är jag definitivt inte idag, så är det ju.
Nej, så är det. Kan vi säga någonting om att Minnesota gör 150 poäng på ditt kära Bulls?
Ja, vi kan väl säga så här. Och, alltså det här är ju jättejobbigt för jag tror tyvärr inte att det kommer att hända. Men om Lakers skulle vara korkade nog i oss Russ och första picken från 2027 för Lavin. Ge hit! Jag tar det direkt. Fattar ni hur dålig man är om man släpper in 150 på Minnesota Timberwolves som inte har Gobert och Towns? Alltså, ja. Och det sjukaste i det här, det är att Chicago har i år slagit Boston 2 gånger. Det är det enda laget som har gjort. Och ovanpå det så kommer inte ihåg riktigt, men för ett par veckor sedan så gjorde de själva 82 poäng i en quarter och bara liksom körde över något lag, vad det nu var för något. Och nu liksom torskar med 26 eller om det var 24 mot Timberwolves och släpper in 150 poäng. Och den enda de saknar är Lonzo, som de har saknat hela säsongen. Alltså det är ju, vi kapade ju Clippers när de släppte in. Hur mycket var de släppte in på en halvlek? De släppte in 80, var det inte så? Eller var det ändå, de gjorde typ 45? De gjorde, jag minns inte, men det här är ju värre att släppa in 150 poäng i en NBA-match. Det är ju för fan pinsamt.
Det är skandal. Jävligt mycket.
Det är jävligt mycket poäng. Ja. Det är otroligt alltså,
till,
många poäng.
Till och med in this day and age. Liksom. Och dessutom, ja, det är ju inte mot något topplag som försnurr, liksom, utan det är mot Minnesota fucking Timberwolves. Utan Towns, utan Gobert.
Ja, nej men det är faktiskt, du vet, när man tittar på scores nu för tiden, de är ju ofta höga siffror, det är 120, det är 130 ibland, men 150 då hoppar man till, det är inte vanligt, jag vet inte ens när det senast, alltså hur gjordes 150 poäng, det låter fan ganska mycket, speciellt utan...
Under ordinarie tid är det faktiskt... Ja,
exakt, utan exakt, övertid.
Då måste du nästan försöka, spela skitdåligt försvar, alltså helt ärligt.
Försöka spela skit.
Nej men alltså på riktigt, det blir alltså, då ska vi se, det blir, du släpper in 38 poäng per period liksom. Det är ju fan sjukt.
Och inte bara liksom i en period utan i fyra raka.
I fyra raka, exakt.
Vi vet ju att lag kan bli heta och att liksom man kan släppa in 35-40 i en period. Det kan hända. Men då brukar det vara att något lag blir hett från 3 och hänger liksom 7-9 eller 8-10 eller något sånt där. Men då tar det ju förr eller senare oftast slut så att man i alla fall kommer ner till lite mindre siffror. Men här bara fortsätter det ju regna hela kvällen.
Ja, nej men verkligen.
Men så jag personligen känner ju lite grann liksom, ja men ni kan trada vem ni vill, jag bryr mig inte. Alltså jag kommer inte känna någon sorg eller saknad, jag vill ha kvar det bara för att jag gillar honom, men...
Men vill du verkligen ha en 33-åring som liksom skjuter midrange-skott 1000 gånger om match? Alltså, ja, men, förstår du vad jag menar? Antingen spränger du skiten, eller så spränger du inte. Du kan inte liksom, men vi spränger skiten men behåller en 33-åring.
Du lät mig inte prata klart, Nick. Men alltså, kommer rätt bud så ta honom också. Liksom. Inga problem.
Ja.
Ta Ayo Dosunmu, ta Patrick Williams, ta Alex Caruso. Alltså, Caruso är... en jävligt bra försvarare, men fy fan vad han övermatchad som startande point guard i NBA.
Ja, men, det är inte hans grej heller.
Nej, men det är ju ett av problemen. Liksom, att man spelar ju förstås honom för att man tycker att man behöver honom i försvar. Men det innebär ju att man får problem på annat håll. Och hans försvar täcker inte riktigt över de problemen när han är den enda. Och ibland tillsammans med Patrick Williams som faktiskt är bra på försvar i Bulls starting femma. Så det är... Jag är helt och hållet med på blow it up. Men problemet är att jag tror inte att det händer. För att man är ju investerad. Liksom man är skyldig Orlando en pick i kommande draft. Som Orlando får om den inte är topp 4. Den är topp 4 protected. Och de har ju också investerat vad det nu var. 215-220 miljoner i Zach LaVine. de har tagit dit Vooch, tradat för honom, de har tagit dit Cruz, och det är liksom, det är samma management att spränga allting nu. Det är ju liksom att säga att vi var klantiga, vi gjorde bort oss. Det brukar ju vara ett säkert sätt att få sparken. Så jag ser det inte riktigt hända, utan förmodligen så tuggar man på en stund till, sen kanske man drar pluggen så småningom. Men om jag var Billy Donovan så skulle jag ju sova väldigt dåligt om nätterna just nu. Både för att laget spelar dåligt, och att liksom när det går så här dåligt så brukar ju liksom kickercoachen kunna framstå som ett alternativ.
Ja, nej, det låter...
Spräng skiten. Ja, och
det.
Jag säger så här, Lonzo Ball hade inte gjort någon skillnad. Förstår du vad jag menar? Alltså, han är inte
Lonzo
så bra.
Ball hade garanterat gjort skillnad. Men det är liksom kanske inte tillräckligt för att man ska tycka att de liksom är någon contender eller jättebra. Men Lonzo Ball hade garanterat gjort skillnad.
Jo.
Han är...
Tvek på den.
Ja, men alltså, så länge som han var frisk förra året så ledde vi East. Så liksom, det finns en korrelation där. Sen
fast det fanns också en korrelation i att Chicago slog aldrig något topplag. Kommer du ihåg det förra året?
Jo, nej, men det
slog dåliga lag.
Jo, men det kom ju senare när Lonzo blev skadad. Jag tror att vi torskade någon sån här. Vi torskade typ mot Nets när de hade de tre musketörerna som var hopplöst. Men sen gick Lonzo ner och då gick det åt helvete.
Ja. Sprängskiten.
Men det som du säger, Bulls slog inte några speciellt bra lag, men de ledde East. Det är ju inte liksom så att alltså, och som sagt, det är ju också ett problem. Lonzo opererade sitt knä för någonting som man betraktade som en liksom en, det var inte en så allvarlig skada. Det skulle inte vara ett så stort problem. Han har varit borta i, jag tror att det är, alltså det börjar närma, det är mer än ett år. Han har varit borta längre än vad många blir när de har slitit korsbandet, som är en av de allvarligaste skador en basketspelare kan råka ut för. Och det finns fortfarande ingen officiell tidtabell på när han är tillbaka, så nu när det går så här, då stressar man ju förstås inte liksom på med att ta tillbaka dem heller. Det finns ingen anledning.
Ja, i alla fall, alltså det är någonting med, du vet, jag vet att du brinner för Chicago Bulls, och då blir jag sjukt nöjd när de förlorar. Det är ju samma liksom den här VM-finalen. Jag tittar inte på matcherna, men jag följde liksom, och jag hoppade som fan att Messi skulle torska bara för att se Addis lida. Så
som hater.
Alltså skadeglädjen är den enda sanna glädjen. Jag ska inte låtsas här och säga att jag hoppas att det går bra för era lag.
Det finns ju en viss anledning till att vi har blivit haters på Nick också. När någonting går dåligt för honom, kan ju tala om det är liksom, vi har ju vant oss vid att så fort som liksom, vi bara halkar till det minsta lilla på en isig trottoar, så står Nick där och hånflabbar åt oss. Så då blir det ju liksom att man omedelbart tar igen.
Ja, alltså, men satt framme med sågen.
Ja, alltså, och Nick, han hejar inte på lag, utan han hejar bara mot lag. det är så han fungerar. Alltså,
det är fan sant alltså, fan vad sjukt.
Ja, du hejar bara mot lag. Du gillar inte lag, du gillar inte lag. Det finns inga du gillar. Ja, jag vet inte. Skitsamma.
Svenska landslagen, that's it.
Ja, fan, det är enda laget du hejar på. I
alltså, jag hejar inte bara, men det är inte heller så sant. Det är inte så att jag hejar på dem, utan jag bara... Hela mitt liv är investerat i det liksom. Förstår du? Det blir aldrig hälsosamt, mina relationer till klubbar och landslag.
Nej.
Jag förstår. Nej, det gillar det där. Vad var det vi hade på tapeten härnäst? Vi pratade ju lite grann om att det händer lite konstiga saker i NBA. Och vi bortser från det här att Anthony Davis är skadad. Det är ju tyvärr inte så konstigt, för det har varit förut. Men New York Knicks har 7 raka. Nu torskade Orlando, men de hade 5 eller 6 raka. De började plötsligt röra på sig. Det är ju helt obegripligt. Varför gör ni det? Ni ska ju förstås tanka. Ni kan ju dessutom få en bullspick. Alltså, men vad säger du, Loisan? Knicks 7 raka, såg du den komma?
Nej, det gjorde jag verkligen inte.
Ja, förlåt.
Ja, vad säger du?
Nej, men jag tittar bara på deras trupp nu när ni börjar prata om dem. Bara så här. Vad fan är det här? Alltså, hur fan är de här 7 raka?
Vilka är det de har mött då?
Ja, det är en bättre...
Okej lag ändå.
De har vunnit några bra matcher också.
Så det är ändå
de har
stabilt att vara 7
raka. De har inte bara...
Men hur går det för Cavs nu för tiden?
Vänta, vad sa du? Så hur går det för Cavs? Tack för att du frågade. De är just nu på tredje platsen med 21-11. Precis bakom Boston Celtics på 22-9. Så det går jättebra.
Jaja,
tack för att du undrar.
Men de torskade nog Knicks.
Ja, det gjorde de. Men de har vunnit 4 raka sedan dess.
Jag ser här, Knicks har slagit Bulls. Den tar vi bort. Det betyder ju typ
2 gånger till och med.
Ja, 2 gånger i rad ser jag här. Okej. Och innan det så har vi en vinst mot Kings, Sacramento. Där är ju väl Nick någon sorts investerare. Så de har de slagit,
ja, typ,
också.
Fast inte riktigt.
Ja, de har slagit Hornets. Ja, det är ju inte de starkaste lagen. De har slagit Hawks.
Nej, men det är ju inte, som sagt, de har inte slagit några world beaters, men det är ändå liksom sju raka skrapar ju oftast inte ihop hur som helst.
Nej, det är ändå stabilt.
Ja, faktiskt. Nej, senaste torsken var 3 december, säger jag, mot Dallas.
Ja, det är ett tag sedan.
Ja, det är ett jävla bra tag sedan. Så att, går de månader rent, tror ni? En månad rent.
God jul.
Ja, jag antar att Nick ska spela på Christmas Day, så där lär de ju torska. De brukar alltid spela på Christmas Day.
Det är fan sjukt.
Ja, den är sjukt. Ja, 18.00.
Ja, men det är liksom Lakers och Knicks, det är ju typ de två största liksom, så att säga, publiklagen liksom på kontinenten. Så det är inte så konstigt egentligen.
Nej, nej.
Ja, inte publikmässigt, men basketmässigt.
Basketmässigt finns det en del att ifrågasätta, ja, att man kickar igång Christmas Day med 76ers mot Knicks 18.00.
Och följer upp den med Los Angeles Dallas.
Ja, nej, det blir bara...
Så att, sen kommer det ju faktiskt matcher som man skulle kunna tänka sig var bra. Milwaukee Boston är ju helt okej. Memphis Golden State var nog inte en så dum match när man planerade för den. Och Phoenix Denver var inte heller en så dum match när man planerade för den. Men nej. Philly Knicks och Los Angeles Lakers Dallas är lite outliers jämfört med de tre sista när någon gjorde schemat.
Mm. Nej, det är den där 23-matchen Bucks mot Celtics som lockar faktiskt. Så är det. Men ska vi kanske, när vi ändå är inne på NBA, ska vi ta lyssnarnas hot takes också? Vi har ju skickat ut,
tycker jag.
Och vi har fått in en del. Så.
Vi fick ju en hot take om New York Knicks, som inte annat, vill jag minnas.
Ja, perfekt. Okej, vi börjar med den då. Då okej, den är ganska bra här. Alexander Björnheim säger att Knicks får till en trade. Han klurar fortfarande på vilken, så vi har ingen färdig trade här. Men de får till en trade och lagkemin växer. De vinner East, förlorar dock finalen mot Suns.
Den är ju glödhet, men man ska göra klart för sig att Knicks har trade-möjligheter.
Det har de.
De äger alla sina picks och några till.
Det är väl också en otrolig säsong att plocka på sig saker, tänker jag. Just för att Wembanyama finns där. Vilket innebär att många kommer vilja släppa bra spelare. Mm. Som till exempel du säger med Bulls. Ja, men släpp Lavin, släpp DeRozan. Det finns spelare att hämta i år. Det är vad jag känner.
De ryktes ju. Allting talade för att det också var så att de var ute efter Donovan Mitchell. Men gav upp när vad de tyckte priset blev för högt. Och det kanske inte är så lätt att få någon som är lika bra som Mitchell, men jag menar, Lavin lärde mig rimligt att få en hel del billigare liksom, om nu han är den de är ute efter. De skulle kunna gå efter Bradley Beal, som jag har i och för sig ett hemskt kontrakt, men alltså,
ja,
det finns ju spelare de förmodligen skulle kunna få lite billigare, just det här att liksom, men det här, we're not going anywhere, vi liksom, vi drar proppen liksom.
Ja. Ja, men så är det. Men vad säger vi? Det är väl en väldigt het ändå, för de ska ju fortfarande slå.
Absolut, vinna East också är ju kanske lite att
den är ju stekhet. Ja,
den är det.
Vänta, är taken att de kommer vinna East, New York Knicks?
Yep. Ja.
Nej, men vad?
De får till en trade.
Ja.
För att kunna vinna.
Ja, de vinner inte i dagens läge, utan de hittar någon jävla bra spelare. Men man ska ju fortfarande slå Milwaukee, Boston. Nets kanske, Cleveland, Philly. Ja, nej, den är het.
Får jag bara, apropå det här med Nets, de är ju quietly 19-12 sådär, 9-1 på de senaste 10, men det var ju en helt underbar sekvens när Nets slog Detroit Pistons i Detroit. Så står Kyrie och ska skjuta straffkast i slutet på matchen, och den som sköter jumbotronen börjar snurra en jordglob.
Det är
långt till när Kyrie Irving, aka World B Flat, ska skjuta straffkast. Det kan ju vara den mest klassiska trollning jag sett på en idrottsarena.
Det är fantastiskt.
Ja, det är ju underbart hemskt.
Så shout out till vem det nu är som sköter jumbotronen i Detroit Pistons i Little Caesars Palace. Det är så jävla bra som inte finns.
Hoppas alla lag hakar på nu och kör jordgloben varje gång Kyrie körde straffkast. Kyrie som för övrigt, det går väl rätt bra för honom. Han hade ju någon game winner häromdagen och sådär.
Han hade game winner mot Toronto och typ matchen efter hade han 38 och Kevin Durant 43. Så det liksom, och som sagt, Nets 9-1.
Ja.
Och Kyrie har spelat, så...
Ja. Tåget rullar.
Ja, så är det, så är det. Okej, okay, vi kör här. Alexander Minich har en om Denver Nuggets då han säger att om de får... kommer etta i West så kommer Jokic få sin tredje raka MVP.
Alltså Jokic kommer inte få sin tredje raka om liksom... om han hade snittat 30-20-10. Sköldröm har sagt innan. Det är bara två människor som har fått MVP tre gånger i rad. Och det är ju Larry Bird och Will Chamberlain. De är Waters. Det kommer aldrig hända. Det kommer aldrig en europé som heter Jokic i efternamn. Tre raka. Inte en chans.
30-20-10 och etta i West. Då måste de i alla fall börja överväga det faktiskt.
Ja, så är det. Men det ja.
Ja, det är en hot take. Det blir sant. Det är, ja, det är som du säger. Det är tveksamt. Men det hade varit jävligt fett.
Ja, det alltså... jag hade nästan velat det. Bara för att... hetsa ännu mer mot att han ändå ryker i första rundan eller andra rundan liksom. Så absolut, kör på.
Alltså grejen är, de är 18-11 och 2 i West, och Michael Porter Jr. har varit borta ett tag. Det är klart att de kan komma etta i West i och för sig liksom.
Så är det, så är det. De är ju, det, men Memphis går ju bra. Memphis är riktigt bra tycker jag. Så att det blir inte helt lätt. Och Phoenix Suns,
det är ju typ min enda tröst att det går bra för Memphis och att Dylan Brooks har en liten chans att få sitt max.
Ja, du gillar Dylan Brooks alltså. Ja, den han är den sista jag tänker på när jag tänker
det finns ju naturligtvis inte ens i skön att Dylan Brooks får ett max. Jag driver, men ni kommer väl ihåg när jag sa att jag ville vara GM för Memphis Grizzlies, för vem skulle annars ge Dylan Brooks ett max?
Ja, så är det. Okej, vi tar nästa då. Patrick Challa säger att Skölden, han är ett Golden State Warriors-fan i smyg. Jag vet inte om det är en hot take. Det är han ju. Skölden fäktas ju mer än Louise för Golden State. Det känns som
faktiskt
Louise när vi snackar Golden State och sådär. Då du bara,
två är det ju bara för att ni katar så förbannat. Det är ju så jävla underbart när Nick får fel.
Ja, kanske.
Det har du rätt.
Sen är det ju faktiskt, måste ju erkänna en sak till. Alltså Draymond Green är ju den liksom typ den senaste jag såg någonting av när han gick på college. Efter hans sista säsong på college så har jag typ inte sett någonting av college överhuvudtaget. För vi vet alla, collegebasket är skärselden. Titta på något annat. Titta på Antwerpen Brygge en novemberkväll hellre än college. Liksom, det är roligare. Om inte Pelle Larsson spelar, då kan man kanske titta. Men så jag gillar ju Dre. Och sen så måste jag ju erkänna, Steph har ju vuxit på mig. Jag tycker mer och mer om Steph. Och sen som sagt så tycker jag att det är roligt när ni katar Golden State så mycket och kallar dem för silverskedar, Manchester City och allt vad det är. Så är det ju underbart roligt när de är bra. Det är inte svårare än så.
Ja. Ja, okej. Okay. Så att du kommer ut som ett Golden State-fan?
Alltså, jag är ju inte ett Golden State-fan. När Dre lägger av och Curry har lagt av, då säljer jag ju dem liksom billigt. Det är ju, jag har ett lag, det är Chicago
Bulls.
Sen gillar jag Memphis Grizzlies. Så de är möjligen liksom en solig dag, distant third.
Men Louise, hur ställer du dig till den dagen till exempel Steph slutar?
Åh, jag vet inte. Den dagen, den sorgen.
För det är svårare. Alltså, jag talar från erfarenhet att...
det är svårt
att hålla gnistan vid liv då när liksom det man har följt, liksom, de drar och så är laget kvar en massa
alltså, jag har hållit både gnistan vid liv sedan 98, så ja, det är sjukt. Det är svårt, men det går. Liksom det...
Ja, nej, ja.
Ja, det var kämpigt för något år sedan, men ja, vi får väl se. Ja.
Fast Skölden, 98 var du typ 30 plus, för fan.
Ja.
Han höll på Lakers innan.
Nej, började du hålla... just det, jag tar tillbaka.
Du när jag var 5-6.
Ja, jag sa det, förlåt.
Chicago Bulls över 50 förlåt, år, så det, liksom, det går givetvis inte att sluta.
Nej, givetvis. Du är en diehard fan, det är du verkligen.
Ja,
det måste
faktiskt. Ja,
det är Sveriges största Bulls-fan.
Förmodligen,
ja. Ja, men det är du. Det är du.
Jag spelar golf i ordna skor och har liksom ett antal Bulls-mössor. Och, ja, jag vet inte vad
men alltså, det säga. Finns ju folk som började älska Bulls när Jordan var där och liksom varit stora fans än dess. Men du hejar på dem när Bob Love var deras bästa spelare. Ja. Och typ hela startfemman bestod av kokainberoende... alltså kedjerökare. Så
fan, måste varit lite roligt då att titta på.
Ja, exakt. Kedjerökare. Ja,
det var ju 80-talet var ju vilt alltså, och det var ju inte positivt alltså, det är ju många otroligt tragiska med sköden. Len Bias dog ju innan han har spelat en match i NBA. Draftad två av Boston Celtics och dog så vitt jag har förstått av en kokainöverdos. Roy Tarpley blev avstängd med Kyrie Richards. Alltså det finns ju massor med spelare som det gick åt helvete för så bara sjöng om det på grund av droger. Och väldigt mycket av det var på 80-talet, tyvärr. Så.
Ja,
jag tror att den här kokain-grejen började till och med på 70 när du,
jo, det,
när
det, du började. Det är möjligt, men då var det inte lika lätt att följa amerikansk idrott. Liksom. Då var det på en tell och då fanns det ju inte liksom ett internet så då kunde man inte följa liksom, på det sättet alla kokainskandaler. Man kunde gå till stadsbiblioteket en gång ibland och läsa någon tidning, men det var inte den typen av tidning. Man skrev inte så mycket om det där då. Det är liksom, på någon anledning höll man tyst.
Ja, vi går vidare. Vi tar en... den här är ganska het. Eller jag håller typ med. Krippe säger att Luka kommer aldrig vinna ett championship som lagets nummer ett.
Jag släpper den till Nick.
Alltså, pratar han om i Dallas så kan jag köpa det om man väljer att spendera hela sin karriär där. Men varför skulle han inte få göra det annars? Däremot så har jag en annan fråga till er. Har ni någonsin sett en idrottare på sådär hög nivå skälla ut sina medspelare så ofta som Luka Doncic gör just nu?
Han har väl alltid hållit på med det där. Har inte.
Nej, men alltså nu är det värre än någonsin. Alltså han skriker på dem hela. Det kan inte vara roligt att spela med dem.
Det är sånt inte kul.
Nej.
Nej, det... det är inte roligt.
Och framförallt när han inte har en spelstil som är jätterolig att spela med heller. Jag vet att han har väl en del assist liksom, men han är jävligt bollkär. Extremt.
Han är väl om han inte är etta så är han väl typ topp 3 usage rate i hela NBA. Så...
ja. Nej, men han påminner ju mycket om Harden förut. Mm. Jag tycker att de är ganska lika varandra. Harden var ju också så. Mm. Att han gjorde sina 35 poäng per match.
Och langade 8 assist.
Ja, men kanske inte det roligaste att spela med, om du förstår vad jag menar.
Ja, men jag kan ju också köpa att liksom kanske faktiskt Krippa vägt in just det här som Nick pratar om. Att han skäller ut och att det liksom inte är lika kul att spela med honom. För det är ju dessutom så att även om man ibland försöker, han skulle ju kunna spela försvar, det är ju jävligt ofta han inte spelar något som helst försvar överhuvudtaget. Och då är det ju liksom, aha, nu är det 4 stycken som ska täcka upp för Luka i försvar. Och sen så ska vi stå och titta på när han dribblar bollen i 20 sekunder och skjuter en step back 3. Och sen så ska vi slita livet ur oss medan han står och tittar på. Alltså, som sagt, det kan ju vara en anledning att liksom, det är ju... det kan ju finnas någonting där.
Men tror vi, skulle han funka med någon som är lika bra eller bättre än honom då? Skulle han klara det? Och själv bli kanske tillsagd?
Ja, det är det som är frågan. Jag är inte helt, alltså så här, jag vet inte faktiskt. Det är en jävligt bra fråga, för att någonstans så känns det ändå som att han är väl inte helt missnöjd i Dallas. Han är väl inte det, eller? Känns ändå som att han trivs i sin roll.
Så har man ju förstått det.
Handslag.
Ja, nej, men exakt. Handslag och allt det där. Men sen, det där brukar ju också många spelare växa ifrån till slut. Alltså att man kanske är så i början. Och sen märker man att fan, men det är inte så jävla kul att aldrig vinna någonting. Utan jag behöver ju hjälp. För ingen vinner ju själv. Alla behöver ju hjälp liksom. Så att han är, hur gammal är han? 24 kanske? Något sånt.
Ja, typ.
Så att... Han har ju tid
och
på sig.
Och vem är lagets näst bästa spelare? Är det Dorian Finney-Smith? Är det Spencer Dinwiddie? Är det Christian Wood? Alltså,
ja, du hör ju.
Är det Kleber som är skadad? Alltså,
Ja, nej, det är ett kastlag. Han gör ju magi med dem på många sätt. Men jag tror det, alltså som de är konstruerade nu och med hans spelstil, jag tror aldrig att de kan vinna. Det tror jag absolut inte.
Nej, det känns lite tufft.
Ja, det är för tufft. Alltså, att
han ensam behöver ju hjälp.
Ja. Ja, så är det. Okej. Så att, vadå? Den var typ inte så het. Vi
köper den. Vi köper. Får jag bara bryta in med en sak apropå det vi pratade alldeles nyss. Jag ser att det kommer rapporter när The Athletics, Shams Charania och deras beatwriter på Chicago Bulls, Darnell Mabry, säger att Zach LaVine and the Bulls are not seeing eye to eye. There's a palpable feeling through the franchise of a disconnect between him and the Bulls. Jag är nästan på väg att säga bra.
Ja.
Då kan vi trade honom.
Ja, du är trött på Zach.
Nej, men jag känner lite grann att han kommer ju tillbaka efter en knäskada. Men liksom, vi är där igen. Vi släpper in 150 mot Minnesota Timberwolves. Jag är ledsen. Han är återigen ointresserad av att spela försvar. Det går inte.
Ja.
Vi kan inte ha den situationen med det som laget är konstruerat, att han inte spelar försvar. Det är inte svårare än så.
Fattar. Ja, vi tar nästa.
Breaking news, ta nästa.
Ja, Victor Malm säger säger att Lakers behöver Mario Chalmers. Den lämnar jag till dig, Skölde. Du får kommentera Victor Malm. Han är ju inne och trollar här, såklart.
Alltså, det är ju så här att Victor Malm är dels är en kulturchef på tidningen Expressen nu, men sen är ju han också, han spelar lite basket själv och han är jävligt intresserad och han är gammal Miami-fan. Och han har vid tillfälle sagt att ge mig tre öl så försvarar jag Mario Chalmers. Och det är, Mario Chalmers spelade ju med LeBron, Wade och Bosch i Miami Heat när de vann två titlar och torskade två finaler. Så en liten trådning är det. Jag kan också komma med ett avslöjande. Victor Malm kommer att gästa bänken förr eller senare. Victor Malm är ungefär lika konträr som Addy. Så vi har tänkt oss att vi ska ha en liten titelmatch någon dag. Så Victor Malm kommer någon gång under 2023 och sitter på bänken.
Ja, den är fin. Oscar Jonsson svarade honom med att säga Lakers behöver Nick Young. Och det hade inte varit helt fel, känner jag.
Ja, och då är det ju också så att ni vet inte på rak arm vem Oskar Jonsson är, men har ni tittat på något nyhetsprogram det senaste halvåret sedan Ryssland anföll Ukraina, har ni sett honom? För han är typ försvarshistoriker och liksom försvarsspecialist på någon militärhögskola eller vad det är, och har gästat 17 tv-program i veckan för att prata om Rysslands krig mot Ukraina. Och även han är basketfanatiker. Honom har vi dock inte frågat om han vill gästa bänken. Vi kanske gör det, vi får se.
Fan vad tunga namn i våra hot takes här.
Jajamän, namn i våra hot takes.
Ja, ja. All right, vi går vidare då. Vi har en från Simon Ström som säger att om Anthony Davis är hel så går Lakers till final.
Nej.
Den var enkel.
Nej.
Nej.
Nej, även om man är hel så tror jag inte de tar sig till final. Det behövs lite mer för det.
Jag är beredd att hålla med, vad säger ni andra?
Han är ju inte hel, han är borta en månad, det går ju inte.
Ja, i och för sig. Han är ju inte.
Nej, alltså det där är ju bara... Det finns skillnad mellan bra hot take och bara helt oseriösa grejer, alltså förstår ni? Och man vill ju någonstans att man dansar ju på den här gränsen, men när man går över till andra sidan, alltså, finns inte fucking chans, alltså seriöst.
Ja. Nej, ja, nej, den är svår. Men vadå, om han skulle spela som han gjorde nu och om de har en trade, det är inte fullständigt omöjligt. West är inte superbra, om ni förstår mig. Det är ju Denver de ska slå, det är Phoenix och det är
Memphis, Golden State,
New Orleans.
Ja, men det är inte fullständigt
omöjligt. Jo, det är fullständigt.
Det är fullständigt, nu när han är skadad. Så okej om Anthony Davis hade spelat, men nu med Davis borta minst en månad, alltså minst, vad är det vi snackar om? Kommer Kevon Looney, nej inte Kevon Looney, Lonnie Walker heter han, just det, jag kallar han alltid för Kevon Looney, yeah. Lonnie Walker. Tänk Lonnie Walker, Schroeder, LeBron James och Austin Reeves spelar i finalen, alltså vad fan är det som är? Vi hade bara sagt att det är något parallellt universum liksom.
Ja, det är en del brick... Sättare där.
Det är väl det många bedömare säger nu också om Lakers, att liksom med Anthony Davis skadad så är det absolut ingen idé att de gör en trade för den här säsongen, utan det måste ju vara någonting som har bärighet på nästa, där de har liksom en möjlighet att göra om lite grann och få in någonting, alltså någon med ett kontrakt. Nu ska jag inte hetsa mer om Zach LaVine, men alltså typ en någon, och så behöver de ju lite djup.
Ja.
det räcker ju inte liksom med Klavin eller Bradley Beal, utan då behöver vi få in liksom spelare 4-15, några som kan göra någonting och några som kan skjuta i bollen från 3.
Mm. Så är det. Bobby at inte AIK säger att Cade Cunningham är bättre än Trae Young. Jag misstänker här, eftersom jag vet att Bobby håller på Atlanta Hawks. Förresten, är det Sveriges enda Atlanta Hawks-fan? Det måste det ju vara.
Ja, det kan inte finnas många alltså.
Det är jävla random. Jag måste fråga honom hur han har hamnat där. Vet du det, Skölden? Har du någon
koppling? Jag tror att det är Trae Young.
Ja, det är Trae Young alltså. Det är en relativt
han är ju Sveriges största Trae Young-fan. Jag är rätt övertygad om att Bobby absolut inte skulle vilja göra om den där traden när Atlanta Hawks fick Trae Young istället för Luka Doncic.
Nej.
De fick ju en pick till som blev DeAndre Hunter, om jag inte helt missminner mig, men ja.
Ja, nej, så jag misstänker att han själv inte håller med om den här hot-taken då, men...
Det är ju en jinx efter att vi pratade förra veckan om att det är ju självklart att man skulle ta SGA om någon erbjöd oss Shai Gilgeous-Alexander straight up för Trae Young. Det är ju därför han säger att Cade Cunningham är bättre än Trae Young.
Ja, för här drar jag faktiskt min gräns att jag tar Trae Young faktiskt. Jag håller inte med. Jag tar Trae Young för
Jag tar också Trae Young över Cade som det ser ut just nu. Han är ju dessutom nedstängd för säsongen och var skadad en del förra säsongen. Det finns ju anledning att vara orolig för det.
Ja. All right. Vi har en sista här av Noah Järvbäck som säger att min hot take är att Marvin Bagley eller Markel Fultz kommer att göra en Oladipo, vilket innebär att de någon gång under sin karriär kommer ha en säsong där de kommer att vara All-Stars. Får jag bara börja med att säga att Bagley kommer aldrig vara All-Star. Jag tror mig, jag hade velat det, men det kommer absolut inte heller hända. Han snittar 11-6 i Detroit och det är liksom det bästa han någonsin har gjort. Så att nej, det kommer inte hända.
Kan du se den med Fultz då?
Alltså han har ju i alla fall någon sorts potential till att vara det. Han kom in i NBA med jävligt hög potential, så, men han har ju inte varit... Jag förstår att han har spelat bättre nu i Orlando än vad han kom in med i Philly och sådär. Men han har ju inte varit jättebra. Alltså han är ju okej. Liksom.
Men
alltså,
så har han varit skadad. Men han exploderade lite grann i natt när de faktiskt slog Orlando. Eller när de, förlåt, torskade mot Atlanta menar. De torskade mot Atlanta. 24-9-6. 11 av 19 från golvet, 2 av 3 treor. Det var ju liksom hans 3-poängsskott som övergav dem. Han kom ju in liksom och blev draftad etta i den här famösa när Danny Ainge tradade first pick mot han fick, jag kommer inte ihåg vad han fick emellan, men han tradade bort sin första pick och så väntade han och tog Jason Tatum som trea, och Philadelphia tog Markel Fultz och tradade bort honom efter typ 2 säsonger när han inte kunde skjuta och var skadad.
Ja, alltså han
så
har
ska
gjort...
det hända för någon så ska det hända för Fultz. Han var trots allt first pick in the draft och är bara 24. Så...
Han har gjort på 6 säsonger har han gjort 142 matcher. Då får man tänka så här, en säsong är 82 matcher. Så
att, det, är alltså, att,
det är inte mycket spelad basket sammantaget där på 6 år. Det är ju, Louise, du har gjort dubbelt så många spelmatcher.
Ja, faktiskt.
Ja, så att nej. Det, ja, jag säger väl okej, okay, det kanske händer. Nej, inte kanske, men Fultz är ju inte omöjligt kanske, men Bagley tror jag absolut inte, han är inte bra liksom.
Jag kapar Bagley också, tycker den brinner på Fultz, men Fultz är som sagt inte omöjlig.
Om man skulle bara lägga sig en kväll och vakna på morgonen och inse att så här var det jag sköt när jag var yngre, då är Norster direkt. Jag driver inte. Alltså ja, det är direkt.
Nu har han ju sovit i 6 år liksom. Nej. Alltså hur många gånger till ska han lägga sig? Den här drömmen, han kommer inte ha den, Nick. Alltså, det kommer inte hända. Det
är tragiskt, stackar.
Ja, nej, men det är ju synd om honom. Han var ju en bra skytt sen bara så här, jag vet inte. Men vissa får ju sådär att de bara tappar skottet helt. Det är jävligt sjukt. Det är väl mycket mentalt i att kunna skjuta. Det vet man ju själv. Nu ska inte jag prata om min basketkarriär. Men man vet ju att när man börjar missa, då är det ju... Man känner ju saker. Och tycker man får ju lite lättare att missa vidare.
Det är därför man måste respektera de som har missat 15 skott men ändå vill skjuta i 16.
Ja, så är det. Definitivt.
På något sätt ändå.
Louise, brukar du påverkas av det där om du har en match, om du har skjutit bra, tenderar du att skjuta mer då och tvärtom om du inte skjuter bra?
Nej, jag tror mer att om jag skjuter bra så skjuter jag mer. Men ja. Jag tror inte att om jag missar, får jag de öppna skotten så skjuter jag. Det är mer på träningar. Fy fan, jag kan bli lack om jag börjar missa. Men då tror jag man tänker på det mer för att det är bara skotten man gör. Men på matcher är det så mycket annat som spelar roll.
Ja.
Men på träningar kan man ju bara, fan jag ger upp. Byter.
Ja. All right, jag hittade en till. Det är inte en hot take, men Alvin Svensson säger, jag är besviken över att min hot take inte kom med förra veckan. Varför dissar ni den då? Berätta. Vad var det för?
Hans hot take var att Giannis är bättre än Josh Hart, och den klarade vi ju. Vi diskuterade ju den, så jag svarade honom att vi betraktade det som returinformation och tyckte inte det var något att prata om.
Ah, okay.
Han sänkte dig, Skölden.
Alltså, ska vi återvända till det här med LeBron?
Nej, vi behöver
som
inte.
Som den bästa spelare också, eller hur ska vi göra? Det var inte så att jag påstod att Giannis var bättre eller sämre än Josh Hart.
Vänta, syftar han på det här Sköldens nördar? Alltså, är
ja,
det de?
Precis. 538-listan.
Ja, okej. Fan vad bra, Alvin. Tack. Nu förstår jag varför Skölden duckade den. All right.
Ja, men vi pratade om listan. Det är liksom, det fanns ju ingenting. Duckade det inte överhuvudtaget. Vi pratade ju om den länge dessutom. Nick fick ju gå loss allt han ville.
Jag har två hot takes som inte är från lyssnare, men det är från någon annan. Och jag vill att ni väljer en vi ska prata om.
Någon annan, första... gör vi så här citationstecken nu. Det är Nick egentligen.
Nej, det, tro mig,
det
är inte
Robbie Ryan.
Nummer ett. Jag vet inte om ni såg det där med Wally Zerbiak, som före detta NBA-spelare, som jobbar som New York Knicks-expert för deras egna kanal eller något, eller NBA Plus, jag vet inte. Han trashade sönder Tyrese Halliburton och sa något i stil med att fake både Brunson och Randall är bättre än honom. Jag bara, what? Det är ju disgustingly dålig hot take.
Men han sen, jobbar ju åt Nix. Alltså det, vad ska man säga?
Men ändå, vad fan.
Ja, det är ju oseriöst.
Han trashade sönder, oh, Halliburton, he's bad decision maker. Han hade nyligen typ sådär 40 assist, 0 turnover. jag fattar inte den.
Han kallar honom fake all-star också.
Fake all-star, alltså jag bara, va? Alltså det är väldigt, verkligen fel krig.
Kommer den andra, för den är inte ens värd att diskutera.
Och den andra fotbollsprofilen Simon Tern skrev det här. Alltså det var så jävla roligt. Han skrev så här: ja, är Messi den största idrottaren någonsin nu? Vem kan mätas med honom? Ups, ge inga förslag som korvbollspelare eller amerikansk fotboll. Och då var det någon som skrev, men Michael Jordan. Och då skriver Simon Tern bara, det går, han kan inte vara med i diskussionen. Det är en för liten sport för att han ska räknas.
Simon Tern.
Alltså, det var inte sjukt. Jag bara, va? Alltså,
Simon Tern kan inte vara med i diskussioner överhuvudtaget om någonting när han säger korgboll. Det är liksom, jag är ledsen Simon Tern, vi myggar av dig.
Men alltså, jag kan köpa att, alltså, låt honom säga, men alltså, okej, okay, jag har mött 50- och 60-åringar som har sagt till mig, va, spelar du basket? Ja, det är ingen som spelar basket, det är bara amerikaner och ja, det är en kärringsport, man får inte röra varandra. Ni har hört det där snacket. Okej, om du är typ 59 och bor i Sollefteå liksom och tycker att skidskytte är det fetaste som finns på tvn. Men han är ju typ 30 bast. What the fuck?
Men alltså, Nick, för det första, du kallar Simon Tern för fotbollsprofil. Det är den lägsta ribban för profil inom sin sport jag har hört, för det första.
Okay.
Alltså, kom igen. Och han, det är totalt oseriöst. Han har ju noll koll, kallar det korgboll, för liten sport. Jag köper ju argumentet om han pratar om någon annan sport. Typ om någon bara bollar upp någon curling-spelare som har varit dominant. Ja, det är klart
Elisabeth,
jag kan säga.
Norberg.
Ja, jag kan fatta att i curling var hon sjukt grym. Men det är inte som man bara drar upp henne när man pratar Tiger Woods och Jordan. Liksom. Så. Men basket, det är en jävligt skum sport att kalla för liten.
När för han menar urvalet, förstår du? Han menar urvalet är för litet. Och basket har ju fler licensierade spelare än fotboll. Alltså fotboll är mycket större, det fattar alla. Större supporterbas, bla bla, whatever. Men basket har ju faktiskt fler aktiva spelare än fotboll. Och hur kan man då hänvisa till, alltså det blir så fruktansvärt ignorant.
Ja, men, som sagt, jag köper om man inte har en basketspelare som nummer ett. Alltså det är ju på sitt sätt en omöjlig diskussion. Så det är inga problem. Men om vi kallar det korgboll och säger att det är en för liten sport, då har man ju på något sätt diskat sig själv från att ha en åsikt nästan om någonting överhuvudtaget. Stick till fotboll, Simon Tern.
Knappt det. Alltså, jag
måste erkänna, jag är så du är lax. Jag retweetade ju det där och sa det blir block och polisanmälan. Sen lade jag upp en gif med Trae Young där han gör two small. Simon Tern är 1,76, så jag förstår varför du tycker att basket inte är något för dig. Men synd för dig. Hej då.
Ser att han spelar i IFK Göteborg, Lojsan. Du får vara försiktig där på gatorna nu.
Jag ska gömma mig i någon vecka.
Ja. Okej, okay. Shoutout Simon Tern. Shoutout.
Absolut, och framförallt shoutout Jonas Tern, hans farsa.
Ja, det är jävla bra gammal.
Han var grym.
Han var grym. All right. Nick, var det dina... Var det var väl ingen...
Ja, vi valde ju hottaken vi skulle prata om.
Och precis, vad blev den andra.
Men vad var hottaken i det? Att, vad då? Vad är hottaken?
Hottaken är att Michael Jordan kan inte vara med i diskussionen om största idrotten någonsin. För han tyvärr spelar en för liten sport, liksom.
Okej, okay, men kan vi bara ta det här? Du har ju varit och bråkat på Twitter också om det här med athlete.
Yes.
Kan vi bara ta det lite fort också?
Ja, så jag såg en artikel på ESPN där de hävdar att någon hävdar att han är den största idrottaren någonsin. Och argumentet är egentligen fotboll är största sporten, då måste någon från fotboll vara den bästa idrottsmannen någonsin. Vilket är det dummaste argumentet. För jag förstår att det är en stor del av argumentationen, men jag säger att om vi ska prata idrottsman, då måste det vara något som vi kan se lyckas i andra idrotter. Det måste vara en parameter. För om det inte är en parameter, då ser listan ut så här. Bästa idrottare någonsin: nummer ett Messi, nummer två Cristiano Ronaldo, nummer tre Maradona, nummer fyra Pelé. Alltså förstår du, det blir bara dumt.
Nej, stopp. Du hade Ronaldo före Maradona. Den flyger inte.
Men du fattar vad jag menar själv.
Ja, alltså,
det går inte att, om du ska lyfta upp det där ämnet, då kan du inte vara så jävla trög och liksom köra på det viset. Utan du måste jämföra hur dominant man är i sin sport. Det måste vara ett argument. Nummer två, hur bra man hade klarat sig i andra idrotter. Nummer tre, hur du är som liksom, för idrott i grunden är hur snabb, hur stark, hur teknisk du är. Alltså det är det idrott handlar om. Och det har det handlat om sen grekerna började hålla på med flera tusen år sedan. Och liksom, de måste ju liksom, de är basket, alltså LeBron James är ett sånt jävla fenomen. Om han och liksom om han och Lionel Messi skulle gå ut till en beachvolleyballplan, jag säger beachvolleyball, skitsamma, och så ska de spela beachvolleyball, vet ni vem som sticker ut? Vet ni vem som skulle dominera utan att ha spelat en enda sekund? Gissa.
LeBron.
Ja.
Men alltså, jag vet inte, jag förstår vad du menar, men jag håller inte riktigt med om premissen i och för sig. Alltså, men så kan man ju förstås se det. Men om det är så, då är det ju helt och hållet rimligt att säga att det skulle vara en basketspelare. För de är på något sätt, kombinerar ju liksom storlek och styrka och då atletisk också förmåga. Möjligen NFL, det är sant.
Jag nämnde Deion Sanders för att han var 1,80. Alltså han var ju All-Star i både MLB och NFL. Alltså han spelade två matcher på en och samma dag i två olika sporter. Han kunde dunka, ni såg det här klippet upp. Han dunkar hur lätt som helst, han är kortare än Tobbe Borg liksom. Han hade otrolig bollkänsla. Alltså den mannen kunde spela alla positioner på en amerikansk fotbollsplan. Han var ju, alltså det finns ju såna här människor i andra sporter också. Jag säger inte att det måste komma från de här två sporterna.
Faktum är att det var ju väldigt vanligt förr i världen att du, alltså att du var friidrottare på college och kanske var med något OS eller något sånt där. På den tiden OS var liksom mer en amatöridrott och friidrotten inte drog in några pengar. Och sen blev du running back eller wide receiver i amerikansk fotboll. Det finns flera stycken som har alltså varit olympiska löpare på 100 och 200 meter åt USA och sen blivit amerikanska fotbollsproffs.
Har ni sett videoklipp på Usain Bolt när han spelar fotboll? Alltså det ser inte, han är såklart inte ens nära att vara proffs, men med tanke på hur lång han är, alltså han rör sig hur fucking smidigt som helst. Alltså det är,
ja, det är
en riktig,
inte så konstigt, som sagt.
Det är en riktig idrottsman. Alltså förstår vad jag menar? Han ska finnas där uppe lätt.
Jag måste erkänna, jag tycker att Leo Messi, även om han bara är 70, så är han också en riktig idrottsman.
Ja, det är han. Ja, absolut. Alltså, till och med han, som har hatat, måste ju säga att nu finns det inget snack om saken. Han är bäst någonsin i den största sporten någonsin. Liksom.
Det
är...
Fan vad det värmer, hörni. Äntligen att ni säger det.
Ja, men jag
det suger,
sagt,
det suger
jag
att säga det.
Jag har emot det här.
Ja, nej, så är det. Så är det.
Jag har tyckt att Messi varit goat redan innan. Ja. Även om jag liksom kan förstå och respektera de som möjligen tycker något annat. Men om man ska jämföra med Ronaldo tycker jag inte att det är liksom en diskussion ens för det här. Om man ska börja, alltså det blir konstiga parametrar om man ska börja prata typ Maradona och Pelé och sådär. Så då orkar jag inte riktigt, utan att säga helt enkelt Messi, för jag tycker det.
Ja, men skitsamma. Bra, Nick, då har du rätt ut vad du menade med det i alla fall. Ja. Jag måste ju säga att om jag tänker någon som ska dominera två eller tre eller flera idrotter, det är ju LeBron James den första jag tänker på. Han har ju sinnessjuk fysik och koordination och allt.
Tänk, jag bara, nu är jag ond och elak, men tänker du se LeBron James spela handboll?
Han hade slaktat.
Oh my god.
Alltså, jag tror inte han behöver träna mycket för att bli liksom en världsspelare.
Nej, alltså det hade varit så sjukt.
Med den fysiken liksom.
Alltså, med risk att låta ignorant, så han går in i Sveriges landslag imorgon. Alltså.
Nej, det är han inte. Sluta. Nej. Alltså, ignorant.
Många handbollsspelare är ju också atletiska och stora och starka. Så ja. Men jag menar, LeBron är ju på, skulle jag vilja påstå, han är på en nivå där, som sagt, ge honom lite tid att träna, han fattar vad han ska göra, hans liksom spelintelligens och allt det där. Det är klart att han löser att bli en världsspelare i handboll om man får hålla på ett tag.
Men han spelade amerikansk fotboll på high school i ett år, och redan då var han liksom projected att bli högt rankad college. Alltså en spelare som typ alla stora college schools skulle tävla om. Alltså han är ju bara, det finns ju vissa sådana atleter som är bara bra på allt, och så väljer de en sport. Anthony Edwards exempelvis.
Andreas
Persson. Allen Iverson var ju också grym på amerikansk fotboll.
Det var han. Han var helt otrolig.
Och som ju då dessutom citationstecken bara är 1,80, så han är ju inte heller liksom något fysiskt monster. Sen tror jag han hade nog behövt bygga på sig för att spela i NBL eller i NFL, men det är en annan sak.
Men att jag bollar upp Andreas Persson, jag älskar bara att säga det. Alltså, när jag var yngre så sa alla så här: han är så jävla grym på basket. Vet du att han är bättre på hockey? Alla sa det. Jag har aldrig sett han spela hockey. Jag har ingen aning om det stämmer. Någon får gärna höra av sig och berätta om det stämmer. Men det är allting alla sa hela tiden. Han är bättre på hockey. Who knows? Vem vet? Ja, ska vi gå till spel eller?
Yes, sure.
Ja, men Louise, börja du med Marie Söderberg-grejen, för det tycker jag är väldigt intressant.
Ja, men vi hade ju en historisk grej som hände i helgen. Jag vet inte om det är historiskt också att det sämsta laget mötte det näst sämsta laget i serien, och det blev 50 poängs skillnad. Det kanske också är historiskt i sig. Ja, men i den här matchen så spelade då Marie Söderberg, som spelar i Visby. Hon har slagit nytt rekord och blivit historisk med att spela i ligan, 57 år gammal. Det är otroligt. Jag tycker det är helt fantastiskt. Och jag spelade mot henne, vad blir det, för 12 år sedan, när jag började spela i ligan. Och då tyckte man redan på den tiden att hon var gammal. 45 år, liksom. Och nu, 12 år senare, så är hon på plan igen. Det är underbart.
Hur många minuter gjorde hon? Eller gjorde hon minuter?
Fem i första halvleken.
Fem stabila.
Ja. All right.
Hon hade några returer också.
Alltså allihopa som lyssnar, tänk på det här. Hon debuterade i ligan i början av 80-talet. Hon vann guld med Visby 2005 när hon var 40. Alltså riktigt sån här veteran. Och så spelar hon nu, gör minuten under 57. Alltså det är LeBron's longevity, just det. LeBron's longevity är imponerande, men det är ju, han måste ju spela i 17 år till för att komma upp till den här nivån.
Ja, det är
imponerande.
Det är jätteimponerande. Det är väl Alltså visst, det finns vissa sporter, liksom där golf och sådana här, där man kan vara 70 bast och spela. Liksom. Men sådana här explosiva sporter, det ska ju inte gå. Jag kollar lite fort här, en googling, och hittar att... ja, men vilka som är de äldsta. Och nu är det liksom... Det här är ju proffsligorna. Så att alltså det här är ju så här... WNBA, där har vi Nancy Lieberman. Om det nu är WNBA sista. Ja, ah, det verkar... Ja, ah, exakt.
Kan ju inte vara college i alla fall.
Nej, precis. exakt. Nancy Lieberman var 50 bast när hon gjorde en WNBA-match. Ja,
det är också imponerande.
Det är jävligt imponerande. Och... NBA hittar jag inte så här på rak arm, men
Tom Brady, vad är han? Är han 45 eller 46?
Ja, Tom Brady är väl 45 någonting och så. Hockey har ju den här Gordie Howe som man alltid hör om. Han var ju 50 någonting när han lirade någon NHL-match. Men liksom så här, ja, det är helt sjukt helt enkelt. Alltså det är ju att bara trä på sig skorna, tänkte jag säga nej. Men att kliva ut på planen och spela försvar.
Ja. Och i modern tid så spelade Jaromir Jagr. Jag kommer inte ihåg om han var 45 eller 46, så spelade han fortfarande i NFL, eller i NHL i hockey. Ja. Och sen gick han och spelade något år eller två i Tjeckien också, eller om han fortfarande spelar kanske till och med.
Ja, precis. Jag tror han fortfarande lirar kanske. Men ja, hur som helst, så att det är jävligt, jävligt imponerande. Vad sa ni, hon debuterade på, vad sa ni, 80 eller?
I början av 80-talet.
Ja, då var det ju de här, mot de här berömda kedjerökarna som
kokainberoende kedjerökarna. Nej, det var nog inte lika stort problem här. Men sen måste vi också vara ärliga att när hon kommer in, det är inte så hon dominerar, utan hon tar emot passning, passar bort bollen, sätter en off-ball screen liksom. Men jag tycker ändå att det är otroligt imponerande att hon är med och liksom redo att ställa upp och uppenbarligen klarar av att spela de här 5 minuterna. Alltså 57 år, fattar det.
Det är imponerande. Det är som, jag har inte ens fyllt 30, men då siktar vi på att jag hoppar in i ligan om 30 år då.
Ja. Alltså. Vad blir det? 2052.
Ja. Tänk om du skulle göra match 2052 i ligan liksom.
Det är en bra snackis i det.
Ja, det är verkligen. Men det är sjukt imponerande, jävlar. Men är det tänkt att hon ska spela mer, eller var det bara den här matchen?
Nej, jag tror det bara var den här matchen, för de var 7 spelare. Exakt. Med henne. Visby har haft väldigt problem. Det var en amerikansk som drog korsbandet och en som har lämnat på grund av familjeproblem. Så de är väldigt tunna.
Ja.
Och lite svenska spelare som saknades. Men det är ändå stabilt att kroppen håller och rör sig upp och ner på en plan i 5 minuter och var 57 år. Det är inte... Kanske är det lättaste för alla.
Nej, det är sjukt imponerande.
Jag som är 58 är mycket imponerad.
Ja.
Ja, men exakt.
Du ska inte testa ett byte i något ligalag då?
Nej, definitivt inte.
Jag skönde en...
Känna
på. 5 minuter för Södertälje Kings i veckan.
Mot Fryshuset i så fall.
Ja.
Åh, det där ultimata dissen. Åh, fy fan.
Ja.
Nej, det kommer förstås inte att ske. Det ska inte ske. Sorry Fryshuset, men den bollen låg uppe. Jag var tvungen att smasha den.
Ja.
Ja, nej, så det har varit väldigt häftigt. Sen så är det lite, jag tänkte säga trade rumors, det är det inte, men signing rumors att Marin Kraker ska till Luleå, som spelade i Östersund förra året, som var väldigt dominant i ligan. Och skulle hon hamna i Luleå, då är det ju typ tack och hej, skulle jag vilja säga. Köper du det, Nick?
Ja, alltså grejen är att om hon kommer dit, hon var ju liksom en av ligans allra bästa spelare. Jag skulle vilja se den bästa efter Brooke McCarthy-Williams förra året. Och liksom verkligen gjorde supersuccé och fantastisk ledare på planen. Alltså, man ser ju, jag vill bara säga positiva saker om henne, för hon är verkligen grym. Värvar Luleå en sån spelare, då kommer inte Södertälje vinna. Även om alla de här stjärnorna är friska och även om de får tid att spela ihop sig, det kommer inte räcka. De måste värva minst en till spelare faktiskt. För då har du liksom, då har du Brooke McCarthy-Williams, Bria Goss och Marion Cracker. Inte Cracker, Cracker, Louise.
Ja, ja.
Och sen har du liksom, där har du 3 importer. Sen har du 3 landslagsspelare egentligen i Nyström, Westerberg och Nyström. Och så har du spelare som Vadling, Pontoro, Unga, Trygger. Det är för mycket. Alltså det tror jag. det tror jag inte att någon annan kan hantera. Bra mix av storlek och liksom och skapande också dessutom. Så ja, Södertälje, vi tittar på er. Ni, Södertälje har inte råd att värva hem Eldebrinken och inte vinna. Alltså det skulle vara så jävla pinsamt faktiskt. Det skulle vara pinsamt tycker jag.
Ja, plus att man har Klara Lundqvist. Och jag menar bakom det med Matilda Claesson och Edessa Nojan som är väldigt bra svenska spelare. Så frågan är ju om nu Luleå får henne, vad blir deras move?
Då värvar de en amerikansk fyra antar jag.
Ja, för det känns
Cracker,
som att det behövs
Cracker är en fyra typ, egentligen.
Ja, det blir spännande. Händer lite om det blir av. Men det, jag kände lite när jag såg det igår. Ja, men får de henne kan de väl lika väl spela finalen nu mot Södertälje.
Det är så pass alltså.
Ja, lite.
Ja, hon är grym. Hon är verkligen grym. Och en lagspelare, hon passar in var som helst. Det är inte så att hon är en sån som kräver boll och liksom kastar upp så många skott som möjligt. Utan det är en riktig lagspelare.
Ja, väldigt stabil.
Hon kommer från Australien där hon spelade senast. Där har hon ju alltså spelat ganska hyggligt. Snittar 23 poäng till, vad är det, 4 returer, 9 assist. Och hon är alltså en 4 då. Det är hon verkligen en 4 om hon är 9 assist.
Ja, hon är typ 3-4, men just Sund var hon 4.
Ja, men okej. Hon kanske har fått en annan roll i det här australiska laget och Rockingham Flames. Men som sagt, hon kan då göra annat än att bara skåra också. Hon har 9 assist. För australiska ligan är ju inte dålig.
Nej. Så det blir spännande att se vad som händer där. Men det är väl typ det som har hänt i SBL-dam den senaste veckan.
Vi kör lite på SBL här. Jag tittade samtidigt som
Först Messi Addis och sen så liten käpp i hjulet för Södertälje. Vad är det här för vecka egentligen?
Ja, det är, jag gillar det jag hör som sagt även när det gäller det här. Det känns nej men helt ärligt, eftersom att innan SBL dam drog igång så i princip alla delade ju redan ut guldet till Södertälje och sa det är omöjligt om ett annat lag vinner och så vidare. Nu låter det ju som att så här, Luleå har ju faktiskt, om det här sker, var det rykte eller är det typ bekräftat det här?
Det är ett rykte.
Det är ett rykte.
Men tydligen hade de intervjuat henne i den här artikeln och det lät på henne som att hon vill komma till Luleå, så förstår du vad jag menar?
Okay.
Hon är också väldigt bra vän med Ellen Nyström vet jag, bland annat.
Okej.
Okay, det kan också locka.
Ja, men bra. Men då låter det ändå som att det kommer bli en kamp. Det kommer inte bli att de bara seglar till guldet, utan en final blir det i alla fall. En tight final. Så det är ju kul också.
Alltså inte för att grusa dina förhoppningar alldeles, eller att kasta shade på Luleå. Men om jag kom från Australien och snittat 23-9 där, så tycker jag att min agent borde kunna fixa ett bra kontrakt. Alltså rent ekonomiskt. Men what do I know?
Luleå har cash.
Jo, men alltså kom igen.
Jag vet.
Ja. Ja, sorry Nick, kör jag spel här.
SBL här, jag tittade samtidigt som ni pratade så tittade jag på matchen mellan Norrköping och Jämtland. Finalrepris, Jämtland vann på bortaplan och spelade ruskigt bra försvar måste jag säga. Det är konstigt att se Norrköping struggla så som de har gjort, för nu liksom 9-5 har de. 5 förluster, jag vet inte om de hade det på hela säsongen förra året. Jo, det hade de, men ni förstår vad jag menar. Det märks verkligen att de saknar Felix Therins. Och inte nog med det, de har tagit in 2 importer på guardpositionen för att hitta den där kreativiteten från guardpositionerna som Therins gav dem. Och ingen av de här 2 grabbarna har levererat hittills. Så det är verkligen det är ingen tid för panik, det vill jag inte säga. Men samtidigt, jag tycker att man ser ganska tydligt att om inte de här importerna börjar, både Burks och Green, Danny Greens brorsa, om inte de börjar leverera och spelar mycket bättre, så ser du inte någon väg för det här laget att försvara sitt guld. Det kommer inte hända.
Men fråga, har inte de bytt importer också?
2 stycken. Stycken. En som inte dög och en som egentligen var skitbra. Men han hade ju lårproblem.
Ja,
och okay. Så nu har de tagit in, istället för den som inte dög var position 4. De offrade en spelare på position 4 för att ta in en guard. Förstår ni vad jag menar? Så deras, nu har de på stora positioner har de liksom Spires och Ramstedt som är 2 klassiska centrar och Desport som egentligen också är klassisk center. Och sen liksom konstig balans i laget. Så det ska bli oerhört kul att följa hur de kommer att lösa det här. För de spelar inte bra, helt enkelt. De har spelat dålig basket. Och jag har aldrig sett ett lag, Mikko Rippinen coach, har spelat dålig basket. Man kan säga kanske att de inte har vunnit, eller att de inte går, att de går igenom en dålig period. Men att de spelar dålig basket, det har aldrig hänt tidigare. Så, mm.
Ja, men det, som säger, det låter som lite obalans, just det här att byta importer och få in nya spelare. Det är klart att det kan ta tid innan det klaffar.
Verkligen.
Så hoppas liksom, att de kan få ihop det.
De har ju typ 4 point guards egentligen. De har ju Schieber, de har ju Green, de har Burks och de har Bergström.
Annars jag tycker jag Bergström...
Ja, precis.
Bodyguards.
Miniatyrlaget. Nej, men ja, spännande. Väldigt spännande att se vad det här kommer, hur det här kommer sluta. Och sen vill jag berömma Borås Basket som ligger i toppen. Ja, de, alltså jag ser inte hur de inte kommer att sluta på position 1 i grundserien, trots att det är 14 omgångar kvar. För att de har ju 14-2, de har inbördes mot Jämtland, de har inbördes mot Norrköping, de har inbördes mot Luleå. Och så har de mött bara Umeå som är på plats 2 en gång på bortaplan, vann den matchen. Förstår ni vad jag menar? Det är mycket som tyder på att de kommer ro i hamn första platsen i tabellen, och sen får vi se hur det blir i slutspelet.
Jag tänkte säga, hur blir det i slutspelet? För det här har man ändå sett, om man går lite tillbaka, att Borås lägga till toppen och sen åkte ut i slutspelet.
Det är ett, det är ett felaktigt påstående, för att, och det är något folk på Twitter skriver. Alltså? För att det stämmer inte. Borås har aldrig varit ett i grundserien. Enda gången de har varit ett i grundserien så blev de svenska mästare utan att förlora en enda slutspelsmatch.
Ja, men toppen av grundserien då hade väl, vad hade ni, 22 raka, 23?
Ja, men då blev vi typ 2 eller 3 till slut.
Ja,
vi rasade fullständigt tidigt efter det där. Ja, vi rasar fullständigt, så liksom Borås har aldrig riktigt varit etta och så. Det har de inte, men de var ju etta för 2 år sedan när de blev mästare liksom. Alla kommer ihåg det, de här legendariska scenerna. Släpper in 0 poäng i hela slutspelet, blir mästare och folk bara hatar.
Sjukt jävla beslut att bara dela ut.
Ja, det är sjukt.
Det är så jävla skumt.
Varför är det sjukt beslut? Det är jättemånga ligor som gjorde samma. Varför är det sjukt just i... Jag svär på allt. Men alla ni som
spelar,
klagar.
Varför delar ni ut det?
Alltså, om man Brandon spelar... Russell var, grät på Twitter. Jag svär på allt. Hade det varit Uppsala som fick guldet, du hade inte klagat på samma sätt, Adis. Det kan jag lova dig.
Luleå fick ju det på damsidan.
Vadå, hur gjorde man där på damsidan?
Ja, de fick också, Luleå ledde serien, så de fick också guldet.
Okej, okay, men så här, varför jag är emot det är ju för att tävlingen är en viss premiss i början. Man säger så här, okej, okay, man spelar en grundserie och sen är det playoffs, och sen den som vinner playoffs, de får pokalen och vinner guld. Och sen så, om man inte lyckas utföra tävlingen, så förstår jag inte varför man ska dela ut ett guld.
Så. Ja, men Adis, vad säger du om det här? Om jag säger så här, att ja, en svensk klubb lägger ner miljoner för en grundserie som håller på hela vägen till mars, precis innan slutspelet ska börja, och så slutar det, och så kommer någon GS och säger, och vet ni vad, nu kommer det en pandemi, skit i det, okej, skit i allt vi gjort hittills, det blir inget, vi kommer inte ens ha det där officiellt någonstans. Alltså det blir ju dumt det också, förstår inte.
Nej,
du?
Nej, men det blir det. Synd. Det drabbar alla lagen.
Men det tar ju, du kan inte skriva synd i historieböckerna. Du kan inte skriva S-Y-N-D.
Du får skriva, det blev ingenting, coronapandemi.
Nej, man skriver Borås Basket.
Jag har klarat av den här diskussionen för evigheter.
Då skriver man Borås Basket med asterisk och obelix. Asterisk.
Men vad är syftet? Att, alltså, det är ju inte någon som kan ens känna med det guldet.
Säg typ, de blev vinnare av grundserien.
Exakt.
Men inte kanske SM-guld.
Exakt, så.
Jag har inget emot att det blev asterisk, och jag vet att
inte har.
och jag lovar dig, hade Luleå fått det, så hade folk från Luleå känt detsamma. Hade Norrköping fått det, hade det varit de som försvarade och vi andra som trollar. Förstår ni vad jag menar? Alltså det, men,
okay,
låt det vara asterisk. Det är ingen i Borås som firade det guldet. Okay. Ingen firade
men
guldet.
Okay. Ja, sista grejen. Så här, Borås har ju inte vunnit SM-guld tidigare. Så det komiska blir ju när ni väl vinner SM-guld, om det nu sker någon gång, och säg att det sker i år, och så ska ni bara såhär, ja, vi har tagit vårt andra guld.
Nej, alltså, nej, för vet du vad, Adis, alla okay här i Borås vet att Borås inte har vunnit ett riktigt guld än. Tro mig, alla vi fattar att man har inte liksom tagit sig igenom den barriären. Trust me, alla
fattar,
klubbar vet det.
Men det är fortfarande officiellt ert andra guld.
Inte ert, jag är inte med i laget.
Ja, men med på många. Du är med in spirit. Du är liksom, du är Borås. Skitsamma, skitsamma. Det är vad det är.
Hur många guld har du i Uppsala?
Många.
Ja, jag tycker att antalet noll, med tanke på att man spelat i ligan sen 60-talet, det är lite loser mentalitet över det hela. Men vad vet jag?
Ja, okej.
Alltså, du kan inte förvänta dig att Nick ska göra något annat än att slå under bältet där.
Anders har vunnit VM-guld nu, det är lugnt.
Ja, exakt, jag bryr inte. Ja, skitsamma, vi håller inte med varandra helt enkelt. Det gör vi sällan i den här podden.
Exakt.
Så är det.
Det är härligt.
Ja.
Bra. Jag känner att jag har nått ungefär vad jag tål i den här flugan. Någon annan får sätta betyg på om jag klarade mig anständigt eller inte. Men jag känner att vi är färdiga, är vi inte det?
Ja.
En sista sak. Det
är en hetsiga Borås-diskussion.
En sista sak.
Ja.
Idag fick vi ett mail från förbundet där de ser att antal licensierade spelare i Sverige är 48 000. Jag har för mig skölden, du vet det här bättre än mig. Jag har för mig att det låg nere på typ 30 000 för kanske 6, 7, 8, när du jobbade för förbundet. Var man inte där någonstans?
När jag jobbade på förbundet så skulle jag vilja påstå att vi nog, alltså vi fick ju göra en viss uppskattning då också, men jag vill minnas att det var under 30 000 då.
Under 30 000,
inte liksom
precis.
Mycket, men
Så under, den känslan...
jag kan meddela att jag har fått min gamle vän Alexander Wikner, som är ungdomsansvarig i Södertälje, hörde av sig för att prata faktiskt om ungdomsverksamheten. Och de har alltså gått från 600 aktiva barn och ungdomar december 2019 till 970 december 2022. Så det är ju i princip en 40% ökning.
Och
respekt för det.
Och den här känslan vi har haft sen pandemin egentligen, om att det är allt fler kids ute på gatorna som spelar, som är intresserade och allt det där, det stämmer ju liksom, man får det svart på vitt. Och hade alla barn som står i kön till att börja spela basket räknas med här, så tror jag att man är uppe på 50-60 000. Så det här tycker jag är otroligt kul, att när man får det svart på vitt. Och jag tycker att vi ska bara fortsätta på samma väg. Vi börjar bli större och större, och det känns jävligt kul.
Jobbar du på förbundet?
Det är du inte.
Vad säger vi då?
Va?
Nej, skitsamma.
Jag känner väl att det är de som, alltså inget ont om förbundet, men de som verkligen ska klappa sig själv på axeln i klubbarna som gör, så att säga, ändå liksom typ grundjobbet.
Och Nicks TikTok såklart, som gör ett jävla...
Och Nicks TikTok.
Ja, jag måste bara säga att jag läser här att sista grejen då, jag läser att Uppsala vann idag över Nässjö med 4 poäng. Och det innebär att Uppsala kliver upp på slutspelsplats.
Den är sjuk faktiskt.
Jag vill bara minnas att jag fick en hel del skit på Twitter för att jag sa att ja, man borde ju nå slutspel, eller att det borde vara, att det såklart är målet, eller ja, vad man ska säga. Då, jag minns inte vem, men till dig som hoppade på mig då. Hej. Jag kommer inte ihåg vem det var. Jag minns inte hela diskussionen, men slutspelsplats.
Det var jag nog, om jag minns rätt. Fan. Let's go. Det bråket.
Ja. Nej, men jag vet inte, det var några från Luleå som var på mig också, minns jag. Jag kommer inte ihåg vilka
det där är ett nytt lag sen Gaddefors lämnade. Herre jävla vad de har spelat typ 300 gånger bättre.
Sa ju att man skulle vilja till slutspel. Bara, nej, vi ska nöja oss och vara över frysen. Det är inte
mannen, det är inte över än. Det är inte lugn nu. Fira inte slutspelsplatsen än.
Slutspel, baby! Tack för idag.
Tack för idag. Ha det bra.
Ha det bra.
Hej då.